Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Jag tror att jag kommer slå någon sorts rekord i svordomar idag.
Okej.
Okay. Om det är okej. Okay. Du svär för lite.
Okej.
Okay. Mm. Varför? Du säger jäkligt.
Alltså, ja, jag vet. Jag är,
kom du, igen för fan.
De som känner mig vet ju att jag i verkligheten svär.
Gör du dig till här i podden?
Ja, det är nog så. Ja.
Vad fan?
Ja, jag ska vara mig själv lite.
Ja, det tycker fortsätt, jag. Få höra.
Fan.
Ja, dåligt det var. Du, det här med att träna bekvämt,
ja,
som jag gärna pratar om.
Mm. Men inte gör.
Nej. Nej, det har ju nått en helt ny nivå. Sen som jag sagt exakt det här tidigare, men jag säger det igen. Det finns ett gym som nyligen har köpt in nya maskiner. Mm. Alltså sprillans nya svindyra maskiner. När man ska dra i de här maskinerna så kan man ju välja motstånd. Det sjuka här är att maxnivån på de här nya maskinerna är väldigt, väldigt lätt.
Ja.
Vänta, jag ska förklara. Som att dra i luft ungefär. Fast du har på max.
Ja.
Jag förstår inte det här. Det kanske är en ny gymtrend. Att nu gör vi maskiner som, ja, det känns inte överhuvudtaget. Det är liksom, det finns inget motstånd, Sigge.
Nej, det kan vara en ny trend. Men man tränar, det är det där ultimata gymmet tränar på för att det bara ska se bra ut.
Ja.
Så det är så att det ser ut som att det är mycket motstånd också. Fast
ja, inte det. Ja, det är så jävla kom. Vi ska gå långsamt med trappmaskiner och sen så ska vi lyfta luft. Och sen så såg jag nu de här LED-skärmarna på de nya löpbanden.
Mm-hmm.
De är ju lika stora som vi har hemma i vardagsrummet.
Och som din TV?
Typ.
Ja.
Alltså om vi gör en konklusion här. Vi ska alltså inte bara gå så långsamt som möjligt i en trappmaskin. Nu ska vi alltså lyfta luft bara samtidigt som vi instagrammar och så dricker vi pulver.
Mm.
Är du på?
Ja, jag är på. inte för allt det du räknar upp där, men annars är jag på.
Ja, bra.
Ja.
En annan sak jag noterat är att det är träningsdagböcker. Det känner vi ju till.
Aha.
Att föra en träningsdagbok.
Mm.
Det har vi ju gjort.
Mm.
Hur mycket vi har sprungit och känslan och sådär. Mm. Men på gym så då för man den så jävla noggrant alltså. Efter ett set så går man till sitt papper och skriver vad man har gjort.
Okej. Okay. Skriver folk fortfarande folk på papper alltså?
Mm.
Ja, okej.
Okay. Det är det jag ser i alla fall. Ja. De har ju någon sån här kort där framme vid receptionen.
Ja, ja, ja.
Som är ett personligt kort, ja, tror jag.
Mm.
Ja, jag ser i alla fall. De drar 5 gånger i maskinen och sen så skriver de.
Ja.
Vad, är de jävligt glömska eller vad är...
Ja, jag vet inte. Det vill säga, de kan gilla så här att göra listor som man får stryka på.
När man bockar av?
Ja, man bockar av liksom, precis. Det kan ju vara så.
Ja.
Man skriver upp alla sätt de ska göra så får de bocka av dem.
Ja.
Ja.
Jag tycker det är konstigt, så man borde kanske komma ihåg det efter passet vad man
ja,
har gjort.
Men det gör man då. Men det är inte lika tillfredsställande.
Nej.
Kanske.
Nej, ja, det är möjligt. Du, är du varm?
Om jag är varm?
Jag menar, är du redo?
Ja, jag är redo.
Ja, för jag börjar vakna till här.
Ja, ja, härligt.
Nu lättar vi ankar.
Ja, det kör vi. You can run on for a long time. Run on for a long time. Run on for
Sooner or later gotta cut you down. Sooner or later gotta cut you down.
Elitpodden har passerat halvmaran. Vi är ute på varv 2. Mycket välkomna till episod 22.
Tack.
Nu kom jag på en sak som egentligen borde ha varit med innan vinjetten.
Uh-huh.
Jag kom på precis nu. Stavar. Jag kommer ihåg hur vanligt det var med stavar? Folk gick med stavar.
Ja, just det.
Det gör inte folk längre.
Nej.
Det är positivt. Det är skönt att börja så, tycker jag.
Ja.
Är det inte det?
Ja, jo, det tycker jag.
Stavar börjar
själv funderar på införskaffat.
Vi spelar alltså in på en söndag. Mm. Det är en form av gudstjänst.
Ja.
Jesus kommer också.
Ja.
Så småningom. Sen kommer jag att tänka på en sak, och det slog mig också på vägen hit, att vi spelar in en söndag här nu, och det är ju samma dag som New York City Marathon.
Ja, det är det.
Det väcker ju minnen.
Mm.
Gör det hos dig?
Ja, det gör det faktiskt.
Gör det?
Ja.
Ja.
Jag kommer fortfarande ihåg den där veckan.
Är det glada minnen?
Ja, det mesta, förutom själva loppet då.
Mm.
Men allt annat är positivt, tycker jag.
Vi har ju nämnt det här någon gång tidigare, men vill du prata om loppet?
Ja, det kan jag göra. Ja.
Ja. För att det är ju så märkligt. Jag tror ju inte att vi kommer springa någon mer tävling.
Nej, det tror inte jag heller. I alla fall inte samtidigt mot varandra.
Nej. Och jag kommer då alltså alltid att ha 1-0 på dig.
Är det enda gången vi har sprungit lopp samtidigt? Ja, det är det nog.
Ja, det är det, Sigge.
Ja. Så passerar du mig med...
Är det här en tagg i hjärtan?
Nej, faktiskt inte. Jag är glad för din skull.
Ja. Ja. Jag vill dementera en sak.
Ja.
Här i inledningen av denna podd. Det finns rykten som gör gällande att vi är kraftigt, kraftigt berusade när vi spelar in podden.
Ja.
Det är vi ju inte.
Nej, absolut inte.
Nej, det cirkulerar ett klipp ute i sociala medier som är för jävla roligt. Alltså.
Ja.
Det är ett kort utdrag ur ett avsnitt som hette Jag mötte Lassie.
Mm.
Där jag försöker få dig att förstå storheten med mina... med mina biceps.
Ja, dina nyvunna muskler, ja. Av roddmuskler.
Ska vi lyssna?
Ja, jag tycker det.
Alltså, känn här. Känn. Ja, men fan. Känner du vilken jävla märg det har blivit?
Märg?
Märg.
Jag tror det var muskler jag skulle känna.
Ja, men man kan säga att... Ser du inte hur jag har vuxit? Ser du inte bicepsen för fan?
Jag har inte noterat tidigare hur dina stora biceps...
Nej, jag har inte
fokuserat så mycket på dem. Nej. De kanske har blivit större.
Ja, jag tycker det. Ja, tack. Alltså, det här är ju för bra. Vad sant, alltså. Stort tack, Stefan Kinell.
Ja, verkligen.
Som la upp detta. Elitpodden på halva hastigheten.
Ja, det kan bli köra alla avsnitt på det.
Ja, vi kommer ju aldrig kunna vara bättre.
Nej, absolut inte.
Och vilka långa avsnitt det blir. Ja,
precis.
Ja.
Verkligen njuta.
Detta, Sigge, för oss in i punkten vår egen status.
Mm-hmm.
Som är en viktig punkt där levern får jobba. Uppenbarligen.
Ja.
Nej, det behöver inte. Min känsla, nu får du rätta mig om jag fel, men min känsla är att vi båda har tappat lite fokus.
Lite får du nog stå för det. Jag har tappat det totalt. Känns det som, faktiskt.
Men vad fan? Varför det?
Ja, jag vet inte. Mycket jobb. Frankfurt Marathon och
ja, men det är ju bara coachuppdrag. Det var ju några dagar bara.
Ja, jo. Men det tog.
Det tog,
ja, det tog mycket. Det är mycket av mig. Men sen är det lite oflax. Eller oflax, nej. Självförvållad idiotkörning på löpan som jag fick ont av.
Ja, men tillfredsställande idiotkörning.
Ja, ja. Jag lever fortfarande på det.
Ja. Men man blir ju lite orolig när man får höra att du har blivit hämtad ute i skogen.
Ja, det är en riktig gubbvarning på.
Rasar ihop helt, eller?
Nej, jag var ute och sprang på, jag var på Gotland i veckan och sprang i en skog där jag brukar springa. Solen var på väg ner, på väg att bli mörkt, och så ja, var dålig status hela vägen, ont i ryggen och så, men så började rycka i ena baksidan.
Mm.
Så kände jag att nej, det här kommer inte gå, jag kommer få gå långsamt hem, och då hade det blivit bäckmörkt, så då ringde jag och blev hämtad.
Är du mörkrädd?
Nej.
Nej,
men man på Gotland i en skog i november, då ser du fasen inte handen framför dig.
Nej.
Så då tänkte jag det bästa att jag blir hämtad.
Jag faktiskt en gång i skogen utanför Örebro, ett terrängspår 15 kilometer.
Mm.
Där stack jag ut sen höst. Men jag hade pannlampa för jag visste att det kommer bli mörkt.
Ja.
Och när jag är längst ut på den här slingan, då är man verkligen ute i ingenstans.
Mm.
Då ser jag ljuskäglan, liksom, någon som rör sig där framme. Och kommer fram, då är det en kille som har gett sig ut som inte har insett att solen går ner.
Nej, okay.
Så att han hade alltså ingen aning om överhuvudtaget var han var eller åt vilket håll han skulle gå.
Oj.
Så det var en jävla tur att jag kom.
Du räddade honom.
Jag räddade livet på honom.
Ja.
Jag vill inte säga det egentligen, men det känns lite som att du är gjord av porslin.
Ja, men själv då?
Ja.
Du bara pratar om min status. Ja.
Ska vi prata om min också?
Ja, det tycker jag.
Jag sprang igår, igen.
Ja.
10 kilometer.
Du springer ju hela tiden nu.
Ja.
Din status är jättebra. Det måste du ju vara.
Ja, jag vet inte. Jag filmade ju, jag tänkte jag ska filma lite, bara se hur det ser ut.
Ja.
För jag tyckte, ja fan, det känns ju bra det här. Det såg inte bra ut.
Okej.
Okay. Jag kan liksom, jag lyfter inte riktigt ena benet.
Nej.
Och det är ju en fördel om man gör det.
Om man inte bara lyfter ena benet. Ja, ja det är det faktiskt. Det kan bli lite obalans annars.
Sen är det ju många som... Alltså folk är ju verkligen undrande över min rodd.
Mm.
Det har ju fest i Sverige.
Ja, det har ju det.
Jag har inspirerat tusentals. Och det är en väldigt speciell idrott för att det kräver så in i helvete mycket mentalt.
Ja.
Att sätta sig ner i cockpit och dra. Och jag har känt en liten... Åh, fan vad jobbigt det här skiten är. Så jag har inte riktigt... Jag har inte kunnat dra ur max i kroppen.
Nej.
Har du några tips?
Nej.
Hur ska jag släppa loss?
Jag har sagt det förut, jag förstår inte hur du kan ro en timme ens.
En timme?
Och du har ju rott flera hundra timmar nu.
Det var en av alla jag inspirerat faktiskt, hörde av sig igår till mig på Instagram.
Ja.
Han vill ha lite råd. Lite tips.
Ja.
Så jag gav han lite råd som jag har fått från Lassie.
Ja, såklart.
Han får. Och då skrev jag bland annat, för han hade rott 5 kilometer, då skrev jag bara, jag tyckte det var kul. Men, jag rodde ju 25 kilometer här. Ja, skrev tillbaka. 25 kilometer, vad hade du för tid? Mm, ja, strax under en 50 ska jag. Vet du vad han svarar?
Nej.
Geni.
Geni.
Svarar.
Okej, okay. Ja, så nu kommer han också göra det.
Ja, ja. Kanske.
Ja.
Ja, men Lasse är lite orolig för mig.
Okej.
Okay. Ja, det är inte jag som mässar han utan han mässar mig.
Okej, okay. Han är rädd att han ska tappa dig.
Jag tror det.
Ja.
Ja. Nej, jag får skärpa
mig. Det är fint av honom att höra av sig.
Verkligen. Ja. Vi har ett meddelande från våra sponsorer.
Yes.
Socony, som är en av våra sponsorer, har en radda skor.
Mm.
En sko som vi vill pusha lite för och rekommendera heter Socony Triumph 17.
Mm.
Jag har sprungit i den tidigare varianten.
Yes.
Det har du också. Ja. Det här är en väldigt dämpad sko.
Mm.
Eller hur?
Ja, den är väldigt dämpad.
Hur upplever du den?
Som väldigt dämpad och skön, och väldigt skön. Men ändå inte så där svag. Jag tycker inte det. Jag har upplevt den som att den är schysst att springa i. Inte någon så där som man tappar känslan i.
Nej. Det är den vad ska man säga, den nya generationens skumplast som man använder för den här exceptionella dämpningen som skon har. Och sen är det här formfit-systemet som gör att den smiter åt runt hälen.
Ja.
Jag vill ju att en sko ska sitta tight.
Annars är de oftast inte så sköna.
Nej, men vet du, jag är uppvuxen med det där att när man åker till sportaffären och ska prova skor.
Mm.
Så, ja, det ska vara, och jag känner tån är långt framme här, det ska vara mellanrum, det ska vara en halv centimeter där. Så vill inte jag ha det.
Nej, inte jag.
Jag vill sitta tight som fan. Och det gör den här. Trots att det är en dämpad sko.
Ja, bra grej.
Socony Triumph 17, prova. Vi spelar in den här podden på Södermalm.
Mm.
Och just här på Södermalm ligger ett ställe som är också sponsor till Elitpodden.
Ja.
Södermalms terapicentrum. Har de bra terapi?
Extremt bra.
Ja, jag har ju inte varit där. Men nej. Du
har aldrig fått behandling av Tobias Ekhammar alltså?
Nej.
Nej, då har du missat något.
Alltså, berätta. Vad kör han?
Han knäcker ryggar och behandlar. Han är kiropraktor.
Oh.
Han är väldigt duktig.
Hur ofta går du dit?
För sällan. Jag önskar att jag hade tid att gå dit lite oftare.
Ja.
En gång i veckan hade det, eller två gånger i veckan hade det kanske varit det bästa. Men jag går dit lite titt som tätt. Och framförallt går mina aktiva, elitaktiva dit, som de som har coacher.
Erbjudandet, ligger det fast?
Det ligger fast.
Och då är det alltså så här, Sigge, att om man går in på Södermalms terapicentrum, jag menar inte gå in fysiskt utan man går in på nätet och bokar tid.
Yes.
Och uppger koden elitbehandling. Ja. Då får man inte bara en elitbehandling. Man får rabatt på skiten.
Ja.
150 spänn.
Mm, bra.
När det gäller det aktuella inom elitlöpningen så är det ju lite stiltje just nu. Det beror ju på den här tiden på året.
Mm.
Det byggs för framtiden på många ställen. Vi hade ett terräng-SM, men det passerade lite. Det passerade förbi bara, utan att man märkte så mycket.
Ja, eller? Det gjorde ju det. Det var inte så många deltagare och inte nästan ingen publik heller, har jag förstått.
Men det är tråkigt, terräng-SM är kul.
Ja, det är verkligen kul. Och väldigt tråkigt att det är som det är. Gick upp i Umeå. Verkar inte vara något stort intresse för terränglöpning där uppe.
Nej. Men apropå terräng, det kommer väl snart ett NM i terräng och så småningom även ett EM i terräng.
Japp. Nästa helg är det NM och sen 4 veckor till, va? I, ja, andra helgen i december är det terräng-EM i Portugal.
Men där kan vi väl ha förväntningar?
Ja, absolut. Jag vet inte riktigt vilka som kommer springa. Det är inte klart, men vi har ju några som ska kunna, på pappret ska kunna placera sig väldigt bra där.
Mm. Vi måste givetvis, du var inne på det tidigare, avhandla Frankfurt Marathon där det blev sällsynt dramatik får man säga för dig och Hanna inför loppet.
Mm.
Det var ju tätt inpå som det blev jättekonstigt allting.
Ja, väldigt konstigt.
Ja. Jag tänkte att du skulle berätta det nu.
Ja, jag kommer inte ihåg exakt när han hörde av sig, men jag tror att det var på torsdag kväll. Vi skulle åka på fredag. Loppet går på söndagen och fick något sms om att hon hade ont i en stortå. Och jag brydde mig inte så mycket om det där. Tänkte att det är väl ingenting, hon har bara ångest över loppet eller något. Och sen hämtade jag henne på fredagen och på förmiddagen där. Och då tog hon upp det där igen. Och jag tänkte fortfarande inte att det var så himla farligt. Men det blev ett stort problem med den här stortån.
Det var läkare, alltså akut...
Ja,
läkare i Frankfurt.
Ja, i Frankfurt så fick vi hjälp av fysioterapeuter som tävlingen hade på tävlingshotellet. Och provade att tejpa foten på lördagen och när Hanna skulle jogga då så gjorde det jätteont. Och då var jag verkligen bekymrad. Tänkte att det här kan ju bli ett problem.
Men så det här tight in på loppet. Hon är i superform. Ja. Vi ska bara spika det skiten.
Ja, och väldigt konstig typ av problem också. Hon upplevde det som att det var en blåsa under foten men man såg ingenting och sådär. Men det sista var, hela lördagen gick åt egentligen till att försöka lösa det här på något sätt. Tävlingen hade ingen läkare, men vi lyckades med några tyska kompisars hjälp få tag i en kille. Så kom en kirurg till tävlingshotellet, det var det sista på lördagen.
En kirurg?
Ja, en kirurg klockan 9:30 någonting på lördag kväll.
Och då snittade ni upp tån?
Nej, vi gjorde inte det. Han tittade på den här och jag for mest efter det. Det var att jag ville ju testa och se om man kunde lokalbedöva tån. Så man kunde liksom få bort den där smärtan bara.
Mm.
För jag trodde inte att det var något farligt. Och det har ju visat sig sen att det inte var något farligt heller. Men smärtan var så störande. Så att, kan man inte springa avslappnad på maraton från start, då är det problem. Men han sa det att det gick inte. Vi kunde lokalbedöva, men det skulle bara sitta i en halvtimme. Och han hade dessutom inte mediciner och vi hade behövt jaga ännu mer liksom på natten. Där. Och då funkar det ju inte med loppet. Så det skulle starta på morgonen. Så att det var bara en liten bön där och hoppas att det skulle gå bra.
Det fanns aldrig någon tanke på amputation?
Nej, vi diskuterade det lite fram och tillbaka.
Ja,
men kirurgen tyckte inte det var så bra idé.
Nej,
så det var jobbig situation helt klart.
Och sen loppet då blev ju med den här problematiken inte riktigt som planerat.
Nej, det såg bra ut från början. Vi ändrade ingenting i raceplan mot vad som skulle göras. Utan Hanna gick med... gick i den farten som vi hade diskuterat och som vi har jobbat efter och som vi trodde att hon skulle fixa. Och det såg jättebra ut i början och jag vill inte fråga henne de ställena. Jag fick ju cykla i banan på den här tävlingen. Jag var akkrediterad som coach som man fick cykla. Inte för att jag cyklade med henne men man kunde i alla fall nå ett par ställen så här, liksom ropa efter henne. Hon sa inte så mycket i början och tiderna och splittarna såg bra ut. Hon såg bra ut. Jag såg ingenting. Liksom så där. Men sen efter 15 kilometer vid vätskekontrollen då sa någonting om att jag känner mig grymt lätt. Men det gör jävligt ont i min tå.
Mm.
Och jag säger, fan. Det är långt kvar när man bara springer 15 kilometer och man har så ont. Så då blev jag orolig på riktigt. Tänkte jag, det här kommer ju bli potentiellt ett stort problem snart.
Mm.
Upp till 20 är fortfarande okej. Fart och inga större problem.
Var låg hon i fart?
Hon låg för slagläge under 2:27. Kan man säga. Jag kommer inte ihåg exakt vad hon hade på halvmaran där, men 1:13:30 någonting. Jag kommer inte ihåg. Men sen vid 25, då tappar hon fart upp till 25. Och då, jag tror att det var där någonstans efter 25, då sa hon till mig att det gör jätteont. Eller ja, det är problem. Jag vet inte vad jag ska göra eller något sånt där. Ja, det är ju svårt då. Det är liksom inte, vad ska man göra? Så jag sa det, men skit i foten. Kör för fan liksom.
Mm.
Pressa, testa och höj farten, för det går för att du tappar fart nu. Och sen så kommer jag inte ihåg exakt var jag såg henne någonstans. Det var flera tillfällen där som jag bara liksom på olika ställen på banan. Men någonstans 28-30 kilometer någonting, så då var det ju riktigt bekymmersamt. Farten sjönk ju ännu mer och hon såg jättefrustrerad ut och sådär. Då såg man att hon inte kunde springa avslappnat heller. Och hon sa väl någonting att om du tycker jag ska kliva av så måste du säga det, annars fortsätter jag. Och jag visste inte vad jag skulle säga riktigt, för det är svårt att säga till någon att kliva av. Så där. Jag tyckte ändå farten var så pass okej. Okay, liksom, men sen håller hon ju ändå ihop det. Liksom,
det är ju helt 2, sjukt att hon kan hålla ihop det som hon gjorde.
Ja, det är bra.
För vad blev det? 2:30-2:40
någonting.
Ja. Sanslöst bra.
Ja,
egentligen med tanke på förutsättningarna.
Ja.
Jag vill prata med Hanna.
Ja.
Ring.
Då ringer vi henne.
Hanna.
Hej Hanna, det är Claes Sigge, Elitpodden. Hur är läget?
Hej, men det är bra.
Hur mår din stortå?
men efter omständigheterna bra, men den har inte blivit så här jätteförändring sedan för en vecka sedan.
Så det, problemen kvarstår lite, eller?
Ja, det gör det. Fast nu har jag i alla fall fått veta vad det inte är, så... Ja.
vad är det inte då, om vi börjar där?
Det är inte något främmande föremål som finns i som vi trodde.
Ah, ni var rädda för att det var någon mask i tån.
Ja, men typ. Eller ja, vad det nu kan ha varit. Ja. Nej, men så att det är vätska jag har i tån som gör att den blir sullen och ja, nerverna kommer lite i kläm.
Hur ska du bli av med det då?
Jag vet inte, jag ska bara avvakta. Det är det jag har fått höra. Ja.
Men vilar du nu eller tränar du på som vanligt?
Nu har jag vilat i 5 dagar efter loppet då. För det har varit en hel del läkarbesök och så.
Ja.
Men nu har jag börjat springa på. Igår sprang jag för första gången faktiskt 15 kilometer.
Mm. Hur förbannad var du i Frankfurt?
Det var bara segt och tråkigt. Ja, jag förstod liksom ganska tidigt i loppet att det inte skulle funka hela vägen. Så ja, jag bearbetade väl längs vägen.
Men om man har ont på det sättet, förlåt frågan, men ska man inte bryta då?
Jo, alltså tanken fanns ju hela tiden. Jag ropade ju också, frågade Per om... du måste säga om jag ska bryta. Ska jag bryta? Men han sa ju aldrig det. Inte förrän jag passerade vårt hotell. Då sa han, nu har du chansen, här är ju hotellet. Och då blev jag nästan lite paff. Och då tänkte jag så här, vad fan om jag ändå... Alltså jag har ingen kort, men jag har ingen mobil. Vad ska jag göra inne på hotellet?
Lika bra springa mål,
ja. Ja, precis.
Man får höra Sigge här om det här. För det här är ju fan, det måste ha varit svårt alltså.
Ja. Det var faktiskt svårt. Jag har inte varit med om det riktigt. Jag har sett Hanna plågad innan. Och Stockholm Marathon var ju också lite småbökigt sådär. När, jag vet inte hur långt hon hade sprungit då, men också inte mådde sig jättebra. Och pratade liksom och bad om råd eller vad man ska säga.
Mm.
Men det här var värre faktiskt. Så att, ja, nej, jag ringde till och med till min kollega från cykeln medan jag cyklade bakom Hanna. Jag tror inte Hanna hörde när jag pratade i telefon, jag hoppas inte det. Men bara för att jag började bolla med någon annan. Ja. Då när hon hade sagt det där, liksom, att du måste säga till mig. Jag kanske inte ska avslöja vad han sa, men han tyckte väl att jag skulle coacha rätt hårt på att hon skulle fortsätta springa. Ja. Så det hade en viss betydelse kanske.
Men Hanna, vad hade du velat höra? Vill man i det läget höra... Kör för fan, eller vill man höra kliv av?
men alltså jag tror innerst inne så vill jag höra kör. För att, ja. Men för i slutändan så känns det nog bättre efter att ha gått i mål. Och alltså nu var det liksom inte alltså, så att det blev någon som efter Stockholm Marathon, då där borde jag verkligen ha brutit eftersom det blev så fruktansvärt sliten. Men det blev jag inte nu. Alltså jag hade ju bra energi i kroppen och jag har återhämtat mig bra efter, förutom liksom den krampen jag fick i foten och så, det såg lite tid att bli av med efter.
Hur ser planen ut nu, Hanna?
Nej, men jag ska börja träna på här nu och se om det löser sig med tån. Och, ja, så får vi väl se om några dagar framöver vad planerna blir. Mm.
Jag hoppas att det löser sig.
Mm.
Fort, snabbt. Och lycka till. Och så hörs vi.
Ja, tack.
Ha det bra. Ha det bra. Hej då. Hej. Ja, du får fylla i där. Vad är planen?
Att tån ska bli bra först.
Mm, om tån blir bra. Fort. Mm. Vad är planen då?
Det vet jag inte. Det vill jag inte säga.
Vill du inte säga det?
Nej, det vill jag faktiskt inte säga.
Jo.
Nej, det är än så länge en hemlighet.
En hemlighet?
Ja.
Okej. Okay. Men vad fan, vad jobbigt.
Ja, det är så.
Vissa grejer kan du inte...
Nej. Ja, jag brukar inte... Vill jag hålla tyst om saker, men nej, det vill jag hålla lite låg profil på.
Men du säger till mig efter inspelningen.
Ja, just det. Ja,
nu kommer vi in lite på kriterierna här.
Mm.
Vad gäller maraton och OS.
Ja.
Det är en intressant punkt. Man kan undra lite hur de tänker.
Mm.
Kan du redogöra för kriterierna för att springa OS som maratonlöpare?
Som svensk maratonlöpare?
Mm.
Ja. Då kan man väl säga som så att Svenska olympiska kommittén de bryr sig inte om vad internationella friidrottsförbundet säger om vad det är som krävs. De bryr sig inte om det överhuvudtaget egentligen. Utan de
höjer kraven lite. Eller?
De höjer kraven och sätter upp sina egna kriterier, och det är att man ska visa någon sorts topp 8-kapacitet. Och det här gäller alla sporter och alla grenar inom friidrotten. Och då, hur gör man det? Liksom? Hur ska man då ta ut? Så där, om man då inte ska följa några kriterier som internationella förbundet, för de har ju satt upp kvaltider och så som man ska klara. Och nu också ett rankingsystem. Så där. Och då har de kommit fram efter ett år nästan, samtal med Svenska Friidrottsförbundet med representanter bland Lorenzo Nesi och Karin Tungklint. Så nu för en vecka sedan, precis innan Frankfurt, så fick vi veta vad det är som ska gälla.
Och tiderna är alltså?
Ja, då har de satt upp några riktmärken. De vill inte, du blir inte automatiskt uttagen bara för att du klarar de här tiderna. Men till att börja med, det första är att du som kille ska göra 2.11.00. Där den internationella gränsen är 2.11.30. Och som kvinna ska du göra 2.28.00. Och den internationella gränsen är 2.29.30. Det måste du till att börja med göra. Men det räcker inte. Utan du måste också då... Du ska göra den här tiden i ett utav 7 utvalda lopp, utav SOK utvalda lopp, som håller en viss dignitet, eller har en viss nivå. Bland annat är det några lopp i Japan, och sen är det Valencia Marathon nu som går i december, och Dubai Marathon och lite sådär. Och i det här loppet som du är med i, så ska du inte då bara göra 2.28 eller 2.11, utan du ska också placera i topp 8, räknat 3 per nation. Så om det är 10 kenianer med, så är det bara 3 utav dem som räknas då. Och sen utöver det så ska du då presentera en plan för värmeakklimatisering.
Fan, vad komplicerat det här. Jag trodde löpning var enkelt.
Ja,
nej, det är det inte.
Nej, det är inte det. Alla gånger.
Jag blev ju oerhört nyfiken på en av deras punkter i det här när det gäller att nå OS.
Mm.
Man ska vara som maratonlöpare tekniskt förberedd.
Just det.
Den skulle jag vilja suga lite på.
Mm.
Vad fan är det?
Jag vet inte faktiskt. Jag också reagerade på den.
Räcker inte med att bara springa fort? Nej. Och som man gör snyggt också? Eller?
Ja, jag vet inte.
Kommer ni köra mycket tripping och skipping nu för att funka?
Ja, om inte det. Ja, om de klargör att det är det som krävs. Att det ser bra ut, då får vi nog jobba lite på det också kanske.
Ja.
Men det är mycket där som ska uppfyllas. Och sen är det ju så det med den här värmefrågan som har varit en stor grej då.
Ja.
Där SOK har legat på hela tiden och sagt att VM, det var viktigt att man sprang VM för att man skulle få vara med i OS.
Kanske inte visade sig inte vara så viktigt.
Nej, för nu har ju då internationella olympiska kommittén bestämt sig efter VM och de scenerna som var där med, framförallt på damsidan, där det var massa folk som bröt och mådde dåligt och så har de ju bestämt då, i veckan som var nu, att maraton och gång ska flyttas till Sapporo. 80 drygt mil från norr om Tokyo. Så det kommer inte gå i Tokyo maraton på den banan som man hade ritat upp redan. Och där i Sapporo är det inte alls lika varmt. Så då blir ju inte den här värmefrågan lika viktig.
Nej.
Det kommer inte vara svalt på något sätt, tror jag inte. Men det kommer ju absolut inte vara den typen av
Ja, jag tycker det är konstigt. Jag tycker det borde vara lite enklare.
Ja, jag alltså, tycker det också.
Framförallt eftersom det har tagit så lång tid för dem att komma fram till det här som ändå känns konstigt.
Ja, och det är det som är lite bökigt tycker jag. Det är att man inte vet vad man ska... Det är ju svårt att veta vad man ska förhålla sig till. Speciellt när saker och ting ändras.
Mm.
Det tidigare kommit fram några lopp då, de där kvalificeringsloppen. Nu hade det plötsligt lagts till ett lopp som inte fanns tidigare och så. Och då undrar man ju, så här, kan det tillkomma ännu fler lopp som är tänkbara som man får kvala på?
Men alltså att flytta maraton från Tokyo till Sapporo. Ja. Vad tycker man om det som du och som aktiv?
Jag vet inte, det är ju lite så här dubbelt. De har ju vetat om Tokyo hur länge som helst. Det beslutade ju många år sedan det beslutades att OS skulle gå i Tokyo. Och det här känns ju som ett ganska... Vad ska jag säga? Det är ju beslut som är fattat. Det blir ju problem nu, för det är ju andra sporter som har hästhopp eller hästridsporten i OS får ju problem. Triathlon börjar de prata om att de ska flytta nu.
Mm.
Det är andra sporter också som är påverkade av värmen, så att säga.
Det slutar med att de flyttar hela skiten tillsammans.
Ja, men precis. Det var någon skrev det på Twitter. Bara, nu är det väl hela OS som ska flytta och sådär. Det blir ju lite... Jag läste en intressant artikel igår faktiskt som någon hade lagt ut. De hade kollat upp de internationella mästerskap som har varit på maraton. Och vad heter det, VM nu var ju inte den, det är andra, det är fler som har brutit till exempel än vad det var nu i Qatar.
Ja, okay.
Så att det är ju inte på liksom så, det är framställt som att det var så farligt och skandalscener och sådär. Och det har ju, man har ju sett sådana här scener tidigare också, för många mästerskap har ju gått när det är varmt. Mm. Så att nu var kanske det här den högsta luftfuktigheten någonsin då möjligtvis. Men,
det låter som att du tycker det är lite förhastat att flytta det.
Ja, jag vet inte. Man blir pressad medialt av att liksom ta det här beslutet, känns det som. Det var inte helt populärt i Tokyo heller att man har gjort det. Så att, men som för Hanna, hon har inget emot det. Tror jag inte.
Nej.
Förutom att det är trist att inte få vara på plats om man ska spela OS. Får man inte vara i Tokyo där OS går, utan man är någon annanstans.
Fortsättning följer, men vad tror du om Olsen att Hanna lyckas?
Jag tror fortfarande att de är bra. Det trodde jag innan Frankfurt också. Jag är helt övertygad om att de kunde ha gjort det där. Den där 2.28 hade de kunnat ha gjort, tror jag, om inte har haft problem. Men det var inte den dagen. Så det ska ju ske någon annan gång.
Hanna persade inte i Frankfurt.
Nej.
Det fanns en annan som gjorde det.
Ja, Ebba Tolucala persade med 5 minuter, om det var det du tänkte på. Så det var kul, han är 2.15, inte så nöjd själv, men jag tycker det var jättebra. I sitt första seriösa försök i alla fall. Sen hade vi ju Carolina Wikström.
Det var ju sjukt pers.
Ja, framförallt sättet hon gjorde det på, när hon hade brutal negativ split. Hon hade en 18 någonting på första halvan och en 15 någonting på andra, så 2.33. Och hon, jag tror andra halvan gick fortare än hennes nysatta pers på halvmaran som hon hade från Köpenhamn. Så att det är ju superlovande.
Vad var det, 9 minuter pers eller
sånt? Ja, något sånt.
Ja.
Det blir ju spännande att följa henne nästa lopp, nästa mara hon ska köra, om hon kommer gå under 2.30. Det vore inte alls konstigt tycker jag.
Det blir oerhört spännande. Ska vi nämna någonting om, nu är det en tag sedan, men Kipchoge och Nike-cirkusen.
Just det. Sub 2 timmar.
Ja. Så många, det var ju ett Instagramflöde under det där loppet.
Ja, de fick igång den där hypen ganska
bra.
Ja, jävlar,
bra, alltså. Folk var galna över Kipchoge. Ja. Han sprang ju fort.
Han gjorde det.
Jag vet inte vad du tycker om själva eventet.
Alltså, de är ju skickliga liksom eventmässigt och bygga hype och allt det där. Jag vet inte, det han visade var ju att genom att bryta mot ett antal regler som finns i regelboken så lyckades han springa 1,45 eller någonting fortare än världsrekordet på maraton. Det är det enda jag bevisat tycker jag.
Mm.
Och sen fick vi se ännu freakare sko på hans fötter som ingen annan har, som också är ett regelbrott. Jag tycker det är helt ointressant, och jag tycker det är lite sorgligt att se att han gör det också, för jag tycker han är så liksom klart bästa maratonlöparen någonsin, så det blir tråkigt att han liksom ska hålla på med det där. Men det är mycket stålar i det, tror jag, mycket pengar.
Men det var många som var imponerade.
Ja, och det är det som att de som arrangören av det här säger, och managers och allting, att det inte är ett rekord, eftersom vi inte, utan det är mer ett test och så. Men sen så är det ju ändå det kokar ner till, att han är ändå först under 2 timmar, för det blir ju så.
Ja.
Och det är någon som har sagt, jag kommer inte ihåg vem det var, som sa någonting om att nu när någon slår det där världsrekordet nu, så kommer de alltid bara jämföra med att han redan har gjort under 2 timmar, och det finns ju en risk för det.
Ja.
Jag tycker det är tråkigt.
Ändå någonstans, jag är smart kanske ur flera olika synvinklar, men man flyttade ju liksom, Nike flyttade ju fokus från en lite tråkigare grej genom det här eventet.
Ja, det kan man väl säga att de gjorde.
För att det var ju för samtidigt som de la ner hela Origin-projektet.
Ja, ja, precis.
Med tanke på en coach.
Ja, Alberto Salazar där som fick under VM, äntligen fick sin dom utav amerikanska USADA. USADA tajmade det säkert medvetet att lägga ut just under VM för att få genomslag, och det fick de också. Och sen avgick ju, Nikes vd avgick ju faktiskt efter det där, och projektet, först lades ju projektet ner och sen avgick vd. I och för sig verkar vara en konstruktion, för han har blivit förflyttad. Jag tror han, undrar om inte han är ordförande eller han är arbetande ordförande eller någonting i Nike.
Tror du att det kommer komma fram fler saker i spåren av Salazar?
Ja, det borde göra det. Det brukar ju göra det. Om man tittar historiskt tillbaka på andra såna här liknande större saker, så brukar det göra det. Men sen vet man inte, de kanske har kommit överens om något, gjort någon deal också. Att de inte ska låta det bubbla vidare. Liksom. Vad vet jag, men
de där överenskommelserna brukar spricka.
Ja, det är de tenderar. Någon vill skriva en bok eller göra en film eller någonting.
Ska vi prata om något roligare?
Mm.
Ultra.
Ja.
Det händer grejer i Örebro, Sigge.
Aha, okay. Mm,
det här går under punkten aktuellt också.
Aha.
Så här är det. Man ska arrangera ett lopp.
Okay.
Det finns något som heter Svampen i Örebro, vet du vad det är?
Aha, ja, ja.
Det är som ett gammalt vattentorn.
Ja, precis.
Drygt 60 meter upp i luften. Man kan gå runt där uppe.
Mm.
Titta på utsikten. Nu ska man ha ett 6-timmars lopp där.
Okay.
Varvet är 93 meter.
Aha.
Det är som en enda lång kurva.
Ja, det
är 6 timmar. Vad i helvete är det?
Det är så otroligt svårt. Om det är 93 meter, det är svårt att säga att du skulle klara av att organisera det för mer än 30-40 stycken. Alltså.
Ja.
Och redan där är det jättejobbigt. Tänk dig att vara varvräknare.
Mm.
Du måste ha nästan en varvräknare per person, känns det som. Om det är så kort varv. I 6 timmar också.
6 timmar.
Men de har en kateter på sig. Eller hur de ska göra med toalettbesöken med den där varvräknaren.
Runt. 6 timmar.
Uh-huh.
Jag är imponerad
är
på ett sätt,
uh-huh.
Men jag förstår ju inte alltså,
varför?
Nej,
där går nog gränsen går lite tidigare för mig.
Det är ett annat lopp också i Örebro faktiskt. Det ska också ett 6 timmar, tror jag. Marieberg Galleria, det är lite längre varv där, det är upp mot 300, tror jag.
Okej.
Okay. Så då kan det behöva lite fler deltagare kanske.
Ska de springa in i en galleria?
Ja.
Okej. Det är mycket ultra i.
Mm. Uh-huh. Ett ultranäste.
Okej. Okay.
I Örebro. Jag tänkte, du nämnde någonting om toalettbesök här, eller?
Ja.
Ja. Då kommer jag tänka på just med tanke på New York Marathon, som avgörs samma dag som vi spelar in det här programmet.
Mm.
Vi har ju stått där på bron.
Ja, just det.
Som sagt.
Ja.
Och då säger de ju hela tiden att man får inte kissa.
Nej.
Man får inte kissa när man kommer upp på bron. Du kanske inte märkte det, för att du stod ju långt, du var ju som i elitledet.
Ja, jag var
det. Ni hade väl någon jävla toalett där.
Ja, jo, precis.
Eller hur?
Ja, det hade, ja. Ja.
Det hade inte vi.
Nej.
Det kom ju, alltså, du fattar inte. Det kom ju som en syndaflod med urin. Bara rinner över alla skor så här, när man springer en New York Marathon.
Ja, innan start.
Innan start.
Ja, härligt.
Det är bara lite bonusinformation. Ni som,
ja, den lutar, den här bron.
Den lutar lite. Ja. Ja, det gör de flesta broar.
Ja, jo,
men så kommer man inte över.
Ja, det finns, ja, okej då.
Den här punkten aktuellt. Mm. Han har aldrig varit längre.
Nej.
Det har aldrig slut alltså. Jag tänkte vi ska prata lite om material. Ja, för det är ändå aktuellt.
Ja, ja, ja.
Ja, eller hur? Löpningen har ju aldrig varit en materialsport.
Nej.
Men nu har det blivit en materialsport.
Ja, det är jäkla det just nu.
Ja, med tanke på skoteknologin.
Mm.
Hur revolutionerande är denna nya teknologi och denna nya sula?
Ja, mycket mer än vad man trodde från början i alla fall. Mycket mer än vad jag trodde i alla fall från början. Så att, nej, nu är det ju påvisad effekt.
Och nu kommer alla märken att, så att säga, att ha den här nya typen av, vad är det i sulan?
De pratar mycket om den här karbonplattan som är, men det tror jag inte är den största grejen, utan det är stötdämpande materialet som är den största revolutionen, tror jag. Men sen är väl vinkeln på den här plattan i kombination med stötdämpningsmaterialet då, som är det stötdämpningsmaterialet är lättare än vad det var förut, och då kan de göra en tjockare sula så de får mer studs i.
Men håller du med om det, att löpning har inte varit en materialsport men har nu blivit en materialsport?
Ja, nej, men absolut. Mm. Maraton har ju blivit det definitivt i alla fall. Eller halvmaraton och landsvägslöpning.
Jag blir sugen på det här eftersom jag hör att den här nya teknologin är väldigt bra för hälsenor.
Ja, jo, det verkar som att den framförallt sparar under benen då. Alltså vader och så. Så att, nej, alla skomärken jagar ju på nu för att få fram sin doja.
Mm. Vi ska jaga in en gäst.
Ja, det tycker jag vi ska göra.
Då gör vi det. Mm. There'll be a golden letter reaching down when the man comes around. Eliten handlar verkligen inte bara om löparna som presterar på tävling. Den handlar också om de tränare, coacher som lyckas lotsa fram sina adepter till stordåd efter år av tålamod. Elitpodden är oerhört glada att just denna dag säga välkommen till Spårvägens Janne Bengtsson. Välkommen.
Tack så mycket.
Och stort grattis till de sensationella framgångar som du och Kalle Berglund har haft.
Ja, det har varit jättehäftig resa.
Men det är väl bara början?
Ja, det hoppas jag.
Vad ser du?
Jo, jag ser ju att det är definitivt bara i början. Det hade ju kunnat vara mycket mer redan i år. Om allting hade fungerat som det skulle, med att han skulle fått vara med i vissa lopp och sådär, så hade det blivit bättre resultat. Men det är bra att ha det kvar.
Har jag rätt, Sigge? Har du och Janne en gammal beef?
Ja, det vet jag inte om den är. Jag vet inte om det är någon beef längre, men det var lite beef i alla fall från min sida då på den tiden.
Vad var det som
det var SM-final i Sundsvall, om jag kommer ihåg det rätt, eller Skellefteå kanske.
Nej, Sundsvall.
Sundsvall var det. Ja, du kommer ihåg det också.
Ja, fan, det var enda gången Spårvägen har vunnit en trippel.
Ja, så och vi hade fem killar av 12 i finalfältet var Spårvägen. Mm.
Och vad hände då?
Men Janne var inte min tränare. Nej. Och jag blev trea och Jannes två killar som han coachade, Putte och Jonny Jönsson, blev etta och tvåa. Mm. Och de körde lite, jag uppfattar i alla fall så, jag vet inte fortfarande, inte helt säkert om det var så, men det var lite taktikkörning helt enkelt. Så ja. Att, och det var lite prestige och så.
Var du förbannad alltså?
Ja, det är ju klart jag var förbannad. Ja. Jag vill ju inte bli trea. Jag vill bli minst tvåa. Komma och Putte trodde jag inte jag skulle kunna slå, men Jonny Jönsson var ju, vi var ju ungefär jämnbra. Så att, ja, jag var nog mest sur över att jag inte slog honom. Det var ganska jämnt därför, med någon tiondel i målen och sådär tror jag.
Enda chansen för Jonny Jönsson att ta en medalj, det var att det gick fort.
Mm. Precis, och jag var inte så superform, så jag ville att det skulle gå långsamt, för jag var hyggligt bra i spurten. Så att, ja. Men det var ju jättehäftigt för Spårvägen verkligen. 1, 2, 3, 5, någonting tror jag det var.
Men var du arg på Janne då eller?
Ja, jag vet inte, jag var nog allmänt. Jag var arg på de flesta tror jag. Jag var på vippen att jag inte gick på prisutdelningen, kom ihåg. Ja. Så var jäkla tur att jag gjorde det.
Hur var Sigge att handskas med?
Jag hade inte så mycket med honom att göra. Så
nej, men just den gången.
Nej, men det kommer ju inte jag ihåg. Jag var ju väldigt glad för att vara silver och guld. Ja. Och sen var jag ju glad för att Spårvägen tog på oss också. Så. Mm.
Janne, hur många SM-medaljer ligger du bakom tränarmässigt? Det måste vara 50 SM-medaljer och sånt där.
Ja, det är 46 stycken guld. Utomhus bara. Ja. På dam och här. Det vet jag, för jag brukar ha med det när jag skryter lite när jag har föreläsningar och sånt. Det är 10 aktiva som har då tagit 46 SM-guld.
Mm. Det är stort. Du, vi har ju hört Kalle Berglunds egna ord om sina svenska rekord och förstås om succén i VM totalt sett. Nu vill vi höra dina ord om det som hände denna sommar.
Ja, det var ju en fantastisk sommar egentligen. Kalle har ju nästan kunnat följa sin plan helt och hållet sen förra hösten. Med ett par små korta avbrott som inte har spelat någon större roll egentligen för formen. För att när han inte kunde springa Bauhaus-galan så kunde han ändå springa tröskel och träna. Så att han förlorar väldigt lite på det. Och jag har ju sett att det finns en massa talang där. Och en massa resultat. Och det bara kom ju. Så småningom. Men det var segt att komma ner och ta det där svenska rekordet första gången. Det var många försök.
Du har haft Kalle sedan när han var 16, va?
Ja, det stämmer.
Vad såg du då?
Direkt såg jag att det var någonting utöver det vanliga.
På vilket sätt?
Ja, kanske inte fysiskt, men mentalt. Han ville så gärna mycket. Han kollar upp allting. Han vet precis allting. Och han låter inte någonting, alltså inget förstöra. Alltså det går alltid före. Det finns många hemska exempel på det egentligen. För det kan ju bli ganska jobbigt när man är sån. Mm. Men jag tror att det är grunden för att han lyckas. Det är att det inte finns några kompromisser överhuvudtaget.
Och sen som alltid, det är huvudet som till slut avgör. Är det inte så?
Ja, det har ju i alla fall en väldigt stor betydelse. Det har det ju. Både i själva tävlingsutförandet såklart och hur man är i pressade lägen, men också hur man vilket arbetspsyke man har alla de där dagarna när man ska träna, hur stark motivation man har och hur skoningslös man kan vara i sina prioriteringar och så. Det är klart att det har ju extremt stor betydelse.
Kan du jämföra honom liksom rent motivationsmässigt och inställningsmässigt med någon annan som du har varit i kontakt med under karriären?
Egentligen inte, för att han driver så hårt själv, så att han driver ju mig, måste jag säga. Jag undrar om det är han som är min tränare eller jag som är hans tränare egentligen. För att han kommer ju, det här borde du läsa, det här ska du se. Och sen så kommer han med sina träningsprogram och så ber han mig titta på dem.
Mm.
Och så kommer jag med förslag. Det är inte, alltså, förr har det alltid varit tvärtom. Jag har kommit med mina träningsprogram och de aktiva har sagt okej. Okay.
Mm.
Men nu så är jag hela tiden kollad på något sätt.
Hur bra kan han bli?
Han kan bli bäst. Och det är ju en av hans egna positiva saker också, att han är ganska kaxig sådär. Och han vågar ju stå för det också, han vågar säga det också ganska ofta.
Det är min bild också, att det är inte så att han är inte killen som bäsar sig själv, vilket Nej. Är ganska vanligt i den här idrotten.
Det är i alla fall i den här delen av världen så är det ju det. Jag vill inte ens använda ordet kaxig, men han är ju befriande liksom rak på den vad gäller den saken. Det tycker jag är det jag tycker det är bra. Jag tror att det är bra för honom.
Janne, din träningsfilosofi, om vi skulle gå in lite på den, vad kan man säga om den? Du kommer ju från den gamla skolan, så jag misstänker att det är mycket mängd och uthållighet.
Ja, det är uthållighet som är grundordet. Om jag skulle lägga uthållighet, snabbhet, styrka och sådana saker, så är uthållighet 10 gånger större än de andra egenskaperna.
Är det mängdträning och uthållighetsbiten, är det som så att säga har lyft svensk medeldistans de senaste åren, tror du?
Det tror jag. En ganska stor betydelse. I Kalles fall är det ju definitivt uthålligheten har kommit via tröskeln. Så är det.
Men hur tränade man innan det då?
Alltså det var intervaller. Och det var ju lite tuffare. Men då orkade man ju inte med lika mycket. Och framförallt inte lika mycket kvalitet. Idag kan ju, det kan ju gå en vecka när Kalle springer 6 mil tröskel nästan.
Ja.
Och då är det ju ganska stor del av hans träning som har höjts och blivit mer kvalitativ så att säga.
Om du går tillbaka till din karriär, Sigge. Hur hårt körde du alltså? Medan du sätter det här tröskeltänket i relation till att köra skiten ur sig.
Vi körde aldrig tröskel i princip, inte organiserat. Man gjorde det i spontan, utan att man visste om det kanske, när man körde långpass eller distanspass i grupp och sådär. När benen kändes bra och man hade vinden i ryggen eller vad det nu var, så kunde ju bli delar av träningar som inte var meningen som en kvalitetspass, utan det var volympass, där blev det väl tröskel, men intervaller var aldrig tröskel. Körde vi 1000 meters intervaller som Kalle gör, eller motsvarande, liksom den typen av träning, så skulle man slå det snabbaste snittet man hade gjort tidigare. Och man hade ont i vaderna, och man hade ont i benen, och man var jävligt trött efteråt. Och tröskelträning så som den bedrivs nu är inte alls på det sättet. Det är något helt annat.
Idag, Janne, alltså en dag med dubbeltröskel, kan det vara typ 10 km på morgonen och klassiska 10 gånger 1000 på kvällen?
Ja, alltså på förmiddagen så kan det vara, men i Kalles fall så är det nästan alltid 2 kilometers intervaller på morgon.
Ja.
Upp till 6 stycken. Och sen kan det vara 25 gånger 400 eller 10 gånger 1000 på kvällen. Det är lite olika, bara för att få lite olika hastighet. Då. Men det blir ju så fruktansvärt mycket mängd av det där.
Mm.
Så att han får ju värma upp och jogga ner ganska lite. För annars blir det ju, det kan bli 45 kilometer på den dagen.
Du blev tränare tidigt?
Ja.
Varför?
Därför att mina hälsen inte höll att få springa den tuffa träningen för mig själv, så då blev det så.
Men du var, hur gammal var du? 25 eller sånt där?
Ja, det var jag ju ungefär. Ja, jag började ju sent, jag sprang ju först när jag var 20 år började jag träna. Och sen 5 år senare var jag tränare, ja det är rätt.
När det gäller, om vi väntar lite med just dubbeltröskeltänket, för vi hade Kalle här som gäst och undrade lite om hur de gör när de spetsar formen.
Mm.
Det var inte Kalle så sugen på att prata om.
Nej, jag fattade som att han var det. Vi fick i alla fall inte veta någonting.
Nej. Får vi veta något av dig? Hur man kommer i toppform?
Det är det enda Kalle har sagt till mig, att jag inte får berätta.
Detta med dubbeltröskel. Många är ju nyfikna på detta. Ja. Och Norge var nyfikna tidigare än vi.
Ja, ja, så är det ju. Alltså, Henrik Ingebrigtsen har ju kört sedan 2010 någonting.
När förstod du fördelarna?
Alltså, jag har hela tiden trott på det egentligen. Och vi körde en slags tröskel redan med Kent Claesson och Henrik Skog i slutet på 90-talet. Men vi kallade det inte för tröskel. Ja, alltså, vi visste ju om tröskel. Och det har vi ju vetat hur länge som helst, det här med mjölksyratröskeln och att vi vill ligga där. Men alltså att vi har inte riktigt systematiserat det. Men det har ju funnits bak. Och vi har ju kört tröskel innan vi började mäta på Kalle också. Och då har vi ju gått på de testerna han har gjort på band och försökt gå på pulsen. Men vi har ju sett nu att när vi mäter laktat att ibland så stämmer det inte med pulsen. Så att det blir mycket mer korrekt när vi nu mäter.
Hur viktigt är det att ligga precis på rätt nivå laktatmässigt?
Alltså, i och med att man springer så mycket och så mycket mängd så är det viktigt, så annars blir man sliten. Och det vill jag säga till Sigges försvar här, att han har ju inte tränat mindre tufft än vad de gör idag.
Nej, så är det ju. Men ja. det var inte lika smart, skulle jag säga. Men det fanns ju de som sprang fort förut också. Det är inte det, så att det är något helt liksom så. Men det är lite olika också vad man är för typ och sådär. Om man, det är fysiologiskt vad man är för typ, men också mentalt också. Om man är liksom lite aggressivare i sitt förhållningssätt, då kan det vara väldigt värdefullt att ha den här kontrollen och mäta och så.
Sen kan man ju tycka att det blir jävligt tråkigt. Jag hör ju vad David Nilsson har sagt. Tråkig Kalle Berglund-träning.
Mm.
Men alltså, det är ju precis hur man är som person. Och vad man gillar.
Mm.
Han vill ha variation, Kalle vill inte ha variation.
Ja. Det låter inte som att ni har så jättemånga olika sådana här tröskelpass. Och de här 25x400, 1000 meter, 2 kilometer och sånt, det nämns. Ni kör inte snabb distans eller längre tempo?
Ja, det händer, men det är inte jätteofta.
Nej. Varför inte?
Alltså, det är mycket svårare att kontrollera tröskeln då. Ja. Man kan inte ta blodprov mitt under en 10 kilometers tröskel.
Nej. En del hävdar att det sliter lite mer att köra tempo också.
Ja,
att man blir lite mer sliten av det än om man delar upp det.
Ja, och sen är det mycket lättare att gå över. Mm. Och då blir man sliten.
Ja, då blir man, det är precis. Ja. Kanske är det som är förklaring.
Sen rätta mig om jag har fel, Janne, men jag har förstått att det är väldigt skillnad på, det kan vara stor skillnad på att träna morgon och träna eftermiddag. Vad jag menar är att samma mängd laktat i kroppen betyder inte samma fart.
Nej, definitivt inte. På morgon går det 15 sekunder långsammare ungefär, har vi märkt.
Det är en nyhet för mig.
Ja, det är faktiskt en nyhet för mig också. 15 sekunder per kilometer långsammare.
Så. Ja, som Kalle kör de här 2 kilometerna så är det 3.15 till 3.25.
Mm.
Och kör han på kvällen så är det 3 till 3.05.
Ja.
Och samma laktatvärde alltså.
Ja.
Upplever han tröttheten på samma sätt också?
Ja.
Ja,
men alltså, det är inte bara vi, utan den diskussionen har vi haft med Mikael Ekvall till exempel. Han har precis samma uppfattning. Och flera andra också.
Mm.
Att morgontröskeln är mycket, man måste ta det lugnt.
Ja.
Mm. Hur ska man, Janne, som motionär, för det finns ju många sådana också som springer mycket och som är skapligt bra och kanske som vill bli ännu bättre och som vill anamma det här. Hur ska de tänka?
Alltså, jag vet inte om man som motionär ska köra tröskel egentligen.
Jag lovar att det är många som skulle vilja.
Ja, men alltså, jag tror ju också att nyckeln till det är ju att man tränar ganska mycket. Det går inte att träna 5 dagar i veckan och tänka sig att man ska köra lite lugnt. Vissa, då tror jag det är bättre att köra intervaller.
Ja, men vad jag tänker på är just att mäta, att mäta laktat.
Ja, det är ju intressant.
Ja. Men för pulsen räcker inte, menar du?
Alltså, för en motionär tycker jag det gör det.
Ja.
Det är ju när man ska gå riktigt långt över det här och man ska träna extremt mycket och försöka få in så mycket som möjligt och inte bli skadad. Det är ju det handlar om. Och då är det bra att vara noggrann, men en motionär tror jag inte behöver vara det.
Tror du att det finns motionärer som vill köra elit?
Ja, jag vet att det finns det. Jag vet att det är de som gör det.
Men rådet är, låt bli det, eller?
Nej, men de kan väl göra det om de tycker det är intressant på något sätt. Men alltså, jag tror ju att man, Om man inte går upp och kör mycket mängd så tror jag inte man har så mycket nytta av det.
Vad är mängd? Vad ska man ligga på i mängd?
Ja, ordentligt. 12-15 mil i alla fall.
Mm. En annan sak, Sigge, som jag pratat om. Vi har ju jämfört då och då medeldistans och långdistans.
Mm.
Nu har vi ett uppsving naturligtvis i maraton i Sverige. Men vad säger du, Janne, om du liksom jämför medeldistans i Sverige kontra långdistans? Varför släpar långdistans efter i tider?
Ja, alltså, egentligen gör den det egentligen. Alltså, jag tycker att det har blivit svenska rekord på halvmaraton och tjejerna springer fort på maraton, så att jag tycker att det är ganska så. Och sen är det inte så hemskt många som springer fort på medeldistans heller.
Ja, det är ingen jättetoppbredd direkt. Det är inte.
Man så titta på till exempel långdistans här nu, de som 2-0-1 som sprang på 29,5 på 10 000. Det är jäkla inte dåligt.
Det är ändå svenska rekord som har stått sig väldigt länge på långdistans.
Men de 10 000 åkte ju på SM.
Mm.
Mm. För junior.
Mm. Mm.
Och sen är det ju 10 000 borde ju slås, det är ju sant.
Och sen var väl din förra adept, eller Kent Claesson, han var väl, ja, inte supernära, men Gärdruds på 5 000.
Ja, han gjorde 32. Henrik Skog var närmare.
Jaha. När tror du det rekordet ryker då, på 5 000?
Ja, och nästa år ungefär.
Vad skönt att få klara
sig. Ja, ja,
eller hur? Ja. Du, Kalle, skador dyker ju upp. Det sägs att Kalle vid någon sorts rehabtid, det här intresserar mig ju oerhört, har kört roddmaskin. Stämmer det?
Ja, det är inte mycket, men alltså under en period när han hade ont i knät så gjorde vi en liksom en roddmaskinsträning där han la sitt onda ben då på en skateboard. Mm-hmm. Så åkte han fram och tillbaka.
Aha.
Och det var därför han körde roddmaskin.
Så han har inga pers där?
Nej.
Det ville du mäta mot det.
Han testar gärna stakmaskin och sånt där en stund också.
Mm. Men skadeproblematiken för Kalle, hur mycket tänker ni på det? Hur svårt det är att hålla sig ifrån att gå över gränsen?
Det är ju svårt. Den senaste skadan har han fått när han tittat på tv, så det är ju lite svårt att råda över på något sätt.
Vadå,
han satt och tittade på 2,5 timmars program och han har lagt hälsenan mot en kant.
Så fått en irritation här senare. Ja. Oj, oj, oj.
I senskidan. Men det är i princip borta nu. Men det gick en vecka.
Mm. Men hur liksom, när det gäller Kalle, hur hållbar är han? Hur lätt har han att få någon liten skavank med tanke på hur hårt ni tränar?
Alltså, det är nog ungefär som andra. Men Kalle är så, han är så noggrann. Han springer inte om han har ont. Inte det minsta lilla, då skiter han i det. Och det tror jag är en jättestor bra grej. För då, han springer inte om han har ont. Och då går det bort mycket fortare.
Den egenskapen skulle jag vilja ha haft.
Ja, det hade varit bra.
Eller hur?
Fina hälar.
Ja. Eller det gäller väl även dig kanske?
Ja, det gäller alla högsta grad med. I alla fall nu.
Ja. Janne, hur kommer ni jobba nu under höst, vinter för att optimera allt?
Det kommer att bli ungefär som förra året. Vi ökar lite grann. Ett pass till i veckan i princip. Och sen lite mer på trösklarna. Men annars är det ganska så lika.
Nästa år är ju spännande.
Ja, mycket spännande och svårt.
Vad ser du? Jag tänker på OS förstås.
Ja, får jag hoppas att det kan bli en OS-final. Det är ju rimligt att tänka sig det. Och en bättre placering än vad han fick nu. Själv vill han vara med och slåss om medaljerna såklart. Han säger ju själv att det är skitsamma att bli femma eller sexa. Det är bättre att bli trea.
Onekligen bättre att bli trea.
Ja. Ja, men att det betyder så mycket mer än en femteplats tycker jag.
När du såg honom här under VM i Doha, hur kände du liksom inombords? När du ser han göra de grejerna som han gjorde?
Alltså det är ju så häftigt att se. Alltså jag var jättenervös innan försöken. Det måste jag erkänna. För där fanns det bara saker att förlora.
Mm.
Men sen så kändes det bra allting. Sen sket sig taktiken i semifinalen. Därför att han fick inte göra som det var tänkt. Han fick inte gå upp i täten. Han var alltså på väg upp. för att springa lite fortare än vad det gick. Men då fick han svar.
Mm.
Och då backade han. Då var det klokt.
Men när han gör det då, vad känner du då? Vad tänker du då om hur utgången?
Ja, det går ju alla tankar i huvudet. Jag vet ju inte hur han känner sig. Jag vet ju inte om han är trött. Men alltså, jag ser ju att han inte är trött egentligen. Så att, men jag tänker att han är för långt efter. Han kommer inte kunna bringa för att de... Så går ju tankarna, såklart. Mm. Men jag ser ju när han sticker 200 kvar att han har mycket kraft.
Det hade han.
Ja.
Ja. Hur tajt kontakt har ni?
Ja, dagligt skulle jag vilja säga. Ja, definitivt.
Ja, och vad snackar ni om?
Ja, det är mest han som snackar, tycker jag. Ja, men jag brukar ju cykla med när han springer distans och sånt där också. Mm. Jag var ju tvungen att skaffa en elcykel för det. För att jag orkade inte hänga med. Om det var det minsta lilla backigt. Så fick jag ju ge mig.
Det där är ju... För jag vet, du cyklar ju med.
Mm, jag cyklar mycket.
Och man får fan cykla fort som coach. Alltså.
Ja, om man kör det i backigt. Och definitivt om man kör i backig skog. Då kan det bli, riktigt tufft.
Ja.
Jag är på väg mot elcykel också.
Nej,
ett tag till utan kanske.
Nej, det är det inte. Är det 1500 meter som kommer gälla för Kalle i, ja, över tid?
Det är det ju. Ja, fast han sneglar ju. Tanken är ju om allting går bra så kommer han springa på 5000 nästa år.
Mm.
Så är det.
Och med tanke på nästa säsong här nu, ett kommande OS, när det gäller inomhussäsong här, hur tänker ni då? Det blir sparsamt eller?
Ja, mycket. Det blir ett SM och kanske ett lopp till. För att sudda ut Claessons 3000 meters rekord möjligen.
Som är 7:48 eller?
Ja.
Ja. Varför inga fler lopp?
Det blir, alltså det var ju, han var ju som bäst form 6 oktober. Och sen kommer det ett OS i augusti.
Mm.
Och förhoppningsvis kommer han att komma in i de stora Diamond League-loppen nu med en VM-final och 3:33. Så då blir det fullt ändå, känns det som. Man behöver den perioden att träna.
Det här blir väl lite som Kalle Berglunds podd,
mm,
eller hur? Ja, den handlar bara om Kalle.
Ja, men det är helt rätt. Vad annars?
Ja. Det är roligt som fan tycker jag. När det gäller övriga bakom Kalle, just på medeldistans, vad ser du kan hända där?
Jag tror Kramer kommer att komma tillbaka mycket starkt nästa år. Det känns så. Så och ja, man kommer sen kommer de unga killarna.
Mm. Vi hade ju lite högre förväntningar på Lovisa Lind till exempel,
mm,
i VM. Som inte riktigt kom upp i den standard vi är vana att se henne.
Men hon hade en säsong när hon hade en hel del bekymmer, så att ja, det är säkert det som är problemet.
Mm. Hur mycket tränar du själv?
Jag kör styrka 2 gånger i veckan. Det gör jag alltid onsdagar och söndagar. Och sen så går jag en hel del. Jag gillar att vandra i fjällen till exempel. Vi var i Lofoten, familjen, och gjorde det i somras.
Mm. Men tänkte du som gammal löpare. Saknar du inte den känslan eller?
Jo, jag skulle vilja kunna springa. Men det går inte med knä och sånt.
Det där känner man igen.
Ja, tyvärr. Det är så.
Janne, stort tack för att du kom till oss.
Det var kul att vara med.
Och lycka till, fortsätt lycka till när det gäller Kalle.
Tack så mycket. Your own
personal Jesus. Det här med att börja bli bra, eller löpning generellt kanske, är ju lite paradoxalt ibland. Jag ska förklara vad jag menar. Uppenbarligen kommer jag förklara vad jag menar. Jag har ju gedigen erfarenhet av att varit nedkörd och kass över en längre tid. Och då har man ju ångest, i alla fall jag, över att man är så jävla dålig. Och man har det på något sätt svårt att linda huvudet runt att man ska kunna springa snabba tider eller prestera bra igen. Och då samtidigt då, eftersom man är så jävla kass, så bryr man sig inte så mycket om saker runt omkring en. Man kan ta den där extra kvälls-GT:n, vad spelar det för roll? Man är ju ändå kass liksom. Det spelar ingen roll om det är lite extra GT i blodet. Och man bryr sig inte så himla mycket om om flickvännen har lättare ebola så pussas man ändå för att va, det är väl värt lite kvällsmys. Trumpar ju ändå det man kommer göra på träning nästa dag, så man är villig att ta risken så att säga. Sen så blir man lite bättre, för även fast man gör de här dumheterna så fortsätter man ju att träna, och har man lite talang så vinner ju ändå träningen man drar i sig. Det gör ju att du fortsätter att gå framåt, så då går man framåt och sen förhoppningsvis då så skärper man till sig lite mer, och nästa gång när flickvännen är lite snorig då säger man tack men nej tack, det blir inget mys idag ska du veta. För att du börjar bli seriös liksom. Du dricker en GT istället för tre. Och sen blir du ännu lite bättre. Och nu så skärper man till sig så extremt jäkla mycket. Och du är motiverad. Jag börjar kolla, eller du. Nu, det är jag det här handlar om. Jag börjar kolla på träningsvideos av folk som levererar konstant. Shit, alltså jag springer tider på träning som jag är bättre och det känns bra och... Man skrattar sig igenom pass som tidigare varit jobbiga. Man fattar ju inte hur man kan ha varit så jävla kass tidigare. För nu är man ju bra. Och allting man gör är utifrån ett presterarperspektiv. Och det är där någonstans jag befinner mig nu. Jag är helt enkelt med mina mått med att bli bra igen. Och bli bättre hela tiden. Väldigt tacksamt. Jag sköter mig som en... Ja, som en hel atlet helt enkelt. Jag tar hand om mig själv. Jag äter stora mängder glass, det är väl enda som slår ner. Men annars är jag nästintill en ren levnadsmänniska. Jag tränar, försöker sova bra, äter bra. Tänker på löpning, tycker det är skoj. Men, det är det här som är det paradoxala då. Istället nu för att ha ångest över att jag är kass, vilket jag då har gedigen erfarenhet av, så har jag nu ångest över att jag är bra och att jag inte ska få tävla förrän om en månad då jag ska göra min officiella maratondebut i Valencia. Och jag har sprungit så pass länge nu att jag vet att det finns fler sätt att förstöra för sig själv än att göra sig själv bra. Så jag är ju börjar bli riktigt nervig nu inför att någonting ska gå fel den här månaden. Och det är ju inte heller så kul. Så ska det ju inte vara. Nu har jag förvandlats till en kommandant här hemma som ordinerar vad man får och inte får göra. Köpt hem, alltså lägger groteska summor på medicament från apoteket. Sådana här Espritox och sprayer och krämer och allt vad det är. För att man ska hålla sig hel. Och någonstans så tror jag att det här gör väl mig till ett större psykiskt vrak än vad jag egentligen borde vara. Man borde väl ha någon lite laissez-faire attityd och säga att det får bli som det blir. Men det är ju jäkligt intressant det här med löpningen. Att det finns liksom något mellanläge där man varken är superbra eller superdålig. Då man i alla fall jag nästan är mest harmonisk. Men sen när jag blir riktigt bra, då tar löpningen över. Och då till sist så mår man inte så bra ändå sen. Det var det som var paradoxen. Så, nu har jag förklarat den. Men jag är imponerad över det här med mat. Eftersom jag inte har så erfarenhet av det, utan det här är min första, så blir jag så här, de som springer mat, och jag tänker på Kipchoge nu som skulle göra det här 2 timmars försöket. Alltså, träna då i ett halvår för att springa under 2 timmar. Så klarar han ju såklart, han är ju en maskin, den där lilla mannen. Men alltså jag skulle bli helt, alltså jag skulle bli tvångströja på mig sista månaden. Jag vet inte vad jag skulle göra. Jag skulle bara sitta i ett rum och bara springa på band runt och bara liksom få mat i plastpåsar inskickat till mig så att ingen har rört dem. Lite så, för jag fattar inte, fatta att ha så mycket som står på spel och sedan gå in och leverera, det är ju sjukt imponerande måste jag säga. Jag och Dagny gör en grej ibland där vi sitter och har Google Maps uppe och sen så blundar man och sen roterar man den här virtuella jorden och sen släpper man ner en pin och sen brukar vi säga att här ska vi bo och sen så får man då, det blir nästan som ett spel. Det kan ju vara att man hamnar någonstans i Sibirien och sen så blir det så här att ja, nu får vi spekulera om hur vi skulle klara oss. Alltså jag skulle få börja pendla till typ Novosibirsk. De behöver säkert en statsvetare där. Och Dagny skulle webbprogrammera hemma och odla potatis, typ så. Men där hamnade vi inte nu. Det var, hamnade vi inte senast vi gjorde det, utan då hamnade vi på amerikanska Guinea. Då var det, nej, amerikanska Samoa hamnade vi på. Förlåt, Samoa, amerikanska Samoa, som är i princip så långt ifrån Sverige du kan komma. Det är en ö mellan Nya Zeeland och Hawaii, typ. Du är verkligen inkognito. Där hamnade vi. Och hon tyckte inte att det här var så lockande. Jag tyckte det ser ganska schysst ut. Kan man bo, bra temperatur. Skulle definitivt vara öns bästa löpare. Så att... vet inte, det kanske skulle innebära lite sponsorpengar och sådär. Men då läste jag på om den här amerikanska Samoa. Och där visade det sig att när det var någon influensa 1910-talet, 1917 tror jag det var. Då hade mannen som styrde här då, diplomaten från USA. Han hade avgränsat hela ön. Ingen fick åka därifrån och ingen fick komma in. Så det blev som en safety zone för det amerikanska Samoa då. Det var inte en jäkel som fick influensan. Alla var friska, konstant friska. Hela resten av världen fick den här influensan som dödade en massa människor. Men inte på amerikanska Samoa. Lite så skulle jag vilja att Sverige nu betedde sig inför min extremt viktiga maratondebut i Valencia. Det är den nivån av alerthet och så att säga allvar vi måste förhålla oss till för att jag ska kunna springa bra, tror jag. Extremt sidospår, totalt meningslöst. Det var i alla fall statusuppdateringen för hur det går här. Hoppas alla andra har det bra. Hej, hej, hej. Your own personal
Jesus. Elitpoddens egen Jesus.
Mm.
Jag funderar här nu på, är det GT:n eller är det något annat som har gjort att han är tillbaka på banan?
Jag vet faktiskt inte. Jag vet inte. Han, det är som man säger, han har fortsatt att träna.
Ja.
Och till slut så vänder det.
Men fan vad kul med Valencia.
Ja, men det rullar på bra för honom nu.
Hoppas att det fortsätter göra det för Jesus som återkommer i Elitpodden. Jag kände mig trött från början. När vi börjar, men nu tänkte jag säga att jag är pigg, men jag vet inte
om du börjar pigna till nu.
Känner du dig nöjd?
Ja,
alltså, tycker jag. Klar, jag menar inte nöjd med programmet, utan...
Nej, det går inte.
Det blir man aldrig.
Nej, precis.
Men är du färdig liksom? Eller vill du göra någonting som du vill dryfta? Något du vill bolla?
Nej.
Kom igen nu. Jag har svar på allt.
Du har det?
Ja.
Tycker jag ska ställa lite frågor till dig.
Gör du?
Ja.
Shoot.
Jag har inte en enda fråga faktiskt. Jo, när ska du springa nästa gång? Det är faktiskt en viktig, ganska enkel fråga.
Först ska jag åka bil från Södermalm till Värtahamnen, så det dröjer nog ganska länge.
Du ska springa idag alltså?
Ja, det är klart.
Ja. Själv sitter jag med kramp i baksidan, känner jag, när jag sitter på stolen, så det blir inget för mig.
Nej. Någonting hittar du på?
Ja, någonting. I alla fall i måndag.
Just det. Har du provat att röka cigarett? Alltså ta en cigg innan passet?
Nej, den har jag testat. Är det bra?
Yes, jag tror det.
Du tror det?
Ja, det här får man ju inte säga egentligen.
Nej.
Jag vet inte om vi kanske kommer tappa lyssnare på det här. Om jag säger det. Jag röker inte, det var inte så jag menade. Men under en period så testade jag.
Ja.
Att röka, alltså inte röka ett paket, utan röka en cigg.
Ja.
Lite alltså några timmar innan passet.
Ja, just det.
Jag tyckte jag upplevde en positiv effekt.
Okej.
Alltså på
vilket sätt?
Nej, men att man först chockade lungorna med den här skiten.
Ja.
Och sen har man inte skiten, utan då får man bara syre. Ja. Och då blir lungorna, känns det som, oj vad skönt det här var.
Lite som näsplåster. Det har ju egentligen ingen så här bevisad effekt. Det var bara en känsla. Det var...
Ja. Det finns inga vetenskapliga... Nej. Belägg för det här.
Det kan vara intressant att kolla på kanske.
Den är ju fenomenal, eller hur? Näsplåster och en gul bländ på startlinjen.
Vi kan testa det i nästa inspelning.
När startskottet går. You can run on for a long time. Run on for a long time. Run on for a long time.
Sooner or later gotta cut you down. Sooner or later gotta cut you down.
Fan, jag är på väg att bli tjock igen. Fattar du?
Nej.
Jo, nej. Det är så.
Är du på väg att bli tjock?
Ja, ja, det är sant.
Går det så fort alltså?
Mm. Gör det. Men slutar man cykla 2 timmar om dagen så kan det gå fort.
Hur mycket har du gått upp?
2 kanske.
2?
Mm.
Ah, fy fan vad jobbigt alltså. Mm. Mår du då?
Jag var så nära 70 och så vände det.
Så vände det upp.
Jävligt.
Det här med att vara tjock alltså.
Mm.
Det är, där har vi båda problem. Mm.
Ja.
Ja, men varför? Ja. Det är ångest på något sätt.
Ja, ja, jo.
Det. Men varför kan man inte bara acceptera? Men fan, okej. Okay. Jag har 5 kilos. Jag är inte elitlöpare. Jag behöver inte springa OS.
Nej.
Vi är inte smällfeta.
Nej.
Kan vi inte bara acceptera det?
Ja, om man önskar det. Kan man vara helt frisk så hade man accepterat det, tror jag.
Du menar att vi är sjuka?
Mm, lite.
Ja.
Ja, i alla fall ja.
Ja, men det är det här fågelbröstet.
Ja.
Du vet, här fågelungen. Ja,
det är det man vill ha.
Det är det man vill åt.
Ja.
Men det är förgången tid.
Nej, det är inte jag accepterar. Det här för fågeln.
Ja, men då har du en vinter framför dig på hojen.
Ja, jag vet. Imorgon är måndag.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.